väldigt mycket misstag. Jag tycker att, men det är också Sveriges förtjänst, för det är de som har gått fram och pressat till de här misstagarna.
Ja, ungrarna kan ju inte vara nöjda. Släppte alltså in 6 mål på 2 matcher mot Turkiet i mars och nu 2 mål på hemmaplan mot Sverige. Så att lite att jobba på inför det där VM-kvalet där de bland annat möter Portugal som har tagit sig till final i Nations League. Spelas ju på söndag mot Spanien, Iberiskt derby. Det var ju en häftig match igår mellan Spanien och Frankrike. 5-4 till slut till spanjorerna som ledde 5-1 länge. Det blev bronsmatch mellan Tyskland och Frankrike. Men nu tittar vi på Sverige-Ungern. Det är landskamp i Budapest. Det är 2-0 till Sverige. Ekonyheter stundar här. När de är avklarade så är vi tillbaka med fotbollen från Budapest där alltså Sverige leder med 2-0.
Ekonyheter. Regeringen ser allvarligt på uppgifterna om misstänkt sabotage mot ett 30-tal mobiltelefonmaster längs E22-an, det säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin till SVT. Rapporter om de misstänkta sabotagen började komma in för runt en månad sedan, det säger Roger Gustafsson vid Post- och telestyrelsen.
Man har haft sönder teknisk utrustning. Och det är allvarligt med den här typen av incidenter. Men vi får se på polisens utredning hur stora problem det här har varit.
Ja, polisen utreder nu angreppen mot 30-talet telemaster, av vilka nästan samtliga står längs E22-an mellan Kalmar och Norrköping. SVT har granskat sabotagen och beskriver att angriparna inte stulit något, men klipper sönder kablar och förstör säkringar vid masterna. Statliga Teracom, som äger kommunikationsmaster över hela landet, ser enligt SVT hur incidenter som de här har ökat kraftigt i antal under det senaste året. Kriminalkommissarie Håkan Wessung är chef för grova brott vid polisen i Kalmar och leder en grupp utredare som arbetar med fallen i Småland och Östergötland. Han säger att det ännu är för tidigt att spekulera om motiven bakom händelserna och är även i övrigt förtegen om utredningen i stort.
Det handlar om mobiltelefonmaster. Det är vad jag kan säga i nuläget.
Reporter här Anders Wennersten och P4 Kalmars Erika Norberg. Många av dem som rekryterar barn för att utföra brott är själva barn. Det säger den biträdande polisområdeschefen i Stockholm Nord, Magnus Movitz, till Dagens Nyheter. Han säger att föräldrar behöver bli medvetna om det och uppmanar dem att vara extra vaksamma under sommaren när barnen ofta byter umgänge, träffar färre vuxna och tappar sina rutiner. Delegationer från USA och Kina ska hålla nya samtal i London på måndag för att diskutera ett handelsavtal, det skriver president Trump i sociala medier. Beskedet kommer bara en dag efter att Trump och Kinas ledare Xi Jinping pratade i telefon med varandra. Trump beskrev samtalet som bra och att det lett till mycket positiva resultat. Norge följer i Sveriges fotspår och inför en samtyckeslag. En stor majoritet i Stortinget sa idag ja till lagförslaget som innebär att sex med en person som inte har uttryckt sitt samtycke är våldtäkt. Den nya lagen välkomnas av kvinnoorganisationer i Norge, rapporterar nyhetsbyrån NTB. Förutom Sverige har även Danmark, Island och Finland infört liknande samtyckeslagar de senaste åren. Ekot med Marcus Landén.
Här är Sport Extra fram till klockan 11. Det är landslagsfotboll. Sverige leder med 2-0 borta mot Ungern. Strax ska vi dit. Det är dryga kvarten kvar att spela där när det gäller herrlandslaget. Friidrott ska ni också få. Diamond League ifrån Rom den här kvällen. Det börjar så sakta dra igång. Men mer fotboll, Moa.
Ja, precis. VM-kvalet har ju dragit igång på vissa ställen. För Sverige är det träningslandskamper, för Norge är det alltså VM-kval den här samlingen. Och de har precis tagit ledningen mot Italien där de spelar på hemmaplan. Det var Alexander Sørloth som gjorde 1-0 här. Så vi får väl se. De är i 17 åttonde minuten just nu, så att än kan det väl inte räknas hem till någon seger. Men Norge har ju inlett VM-kvalet bra med två segrar sedan tidigare, så att det blir spännande att följa det också.
Det verkar vara lika härligt väder i Oslo som det är utanför fönstret här i Radiohuset i Stockholm. Det öser ner verkligen över spelarna där, Norge och Italien. 1-0 alltså för Norge. Sveriges VM-kval, ja, det drar ju igång i september, men så här långt så ser det ju bra ut i den här landskampen mot Ungern, eller hur?
Ja, men i Budapest är det ju närmare 30 grader, strålande sol, underbart fotbollsväder och fint svenskt spel. 1-0 i 48 minuten, Benjamin Nygren, 2-0 64, Yassin Ayari. Sverige leder, Sverige dominerar, Sverige anfaller. Nu på högersidan en stickare i djupet från Bernardsson. Så det är Nygren som finns att spela, men ungrarna bryter och Sverige får börja om. Vinner boll omgående på offensiv planhalva igen, men så lugnar Hugo Larsson ner det hela.
Ja, jag tycker att Nygren har varit väldigt pigg här nu, framförallt i andra. Han var duktig i första halvlek, men i andra halvlek inte bara med målet, men han är på, jobbar på stora ytor och duktig på att hålla i bollen och hjälpa till.
Sverige då med bollen på egen planhalva. Hjalmar Ekdal som är en av tre mittbackar på planen tillsammans med Isak Hien och Gabriel Gudmundsson. Vi har sett två byten i Sverige. På vänstersidan Daniel Svensson kommit in istället för Ken Sema. På högersidan som Alexander Bernardsson istället för Emil Holm. Sverige då är av med bollen i uppbyggnadsfasen. Hög press, Sverige vinner boll igen. Centralt på offensiv planhalva, senaste målskyttarna Jari stickar i djupet. Men Svensson har inte riktigt hastigheten, inte speeden att löpa på den här bollen. Utan blinkas för ungen i eget öga för försvar istället.
Bättre att ta det lite lugnt i det läget. Men ytterligare en gång, man sätter en bra press och man vinner bollen högt upp. Ungen blir väldigt stört när Sverige spelar på det sättet.
Men förbundskapten Tomasson vill väl att svenska spelarna slår de här bollarna?
Ja, det är väl så. Alltså när de vinner boll så vill de framåt så fort som möjligt emot motståndarens mål. Och det är ju därför han vill också att laget ska stå ganska högt upp i sin defensiv.
Hemjobb av Gabriel Gudmundsson, spelar in bollen i eget straffområde till målvakten Robin Olsen. Svenskarna sätts under viss press. Olsen löser ju det där jättefint. Stor yta på vänstersidan för Daniel Svensson. Tar hjälp av Hugo Larsson. Hugo Larsson vänder, vinner boll, byter kant till Bernardsson. Fintar bort en ungers motståndare. Får ganska mycket yta, bryter in i planen. Väggspel tillsammans med Nygren och Elanga. In i offensivt straffområde. Bernardsson i ett bra läge. Skjuter inte, spelar. Nygren får bollen istället. Snett inåt bakåt. Jätteläge för Saletros som skjuter. Målvakten räddar. Och ett kanonanfall från Sverige.
Ja, det är fart i det. Det är finess. Jag tycker att man kanske hade kunnat komma till lite avslut lite tidigare. Man behöver inte spela den sista bollen där snett inåt bakåt. Men Sverige spelar jättefin fotboll.
Underhållande att titta på, effektivt mot för att ta sig fram.
Ja, men så är det. Men det känns lite som ungerska spelarna också, att de har inte gått helt på semester, men att de inte går för fullt här ändå.
Och det där är ju alltid en fråga man ställer sig. Sverige 2-0-ledning med mindre än kvarten kvar. Hönan och ägget. Sverige bra eller Ungern dåliga?
Jag tycker att Sverige gör Ungern dåliga. Jag tycker att deras matchplan, om man läser av, tycker jag stämmer väldigt bra. De första 20 minuterna, då backar man hem lite, lät Ungern få spela. Sen så lyfter man upp spelet och man satte en lite högre press som ger resultat mässigt väldigt bra. Man vann mycket boll uppe och sen så skapar man inte lika mycket bra chanser i första halvlek, men det tycker jag man har gjort här i andra.
Nya byten på gång och det är ungerska spelare som vi ser beredda att kliva in på planen. Sverige än så länge bara två byten och de där ungerska byterna kommer alldeles strax. Domaren blåser och då är det dags att verkställa byterna 78:e matchminuten. 2-0 till Sverige. Är du överraskad att Jon Dahl Tomasson inte gör fler byten? Det är en träningslandskamp. Det finns en möjlighet att se spelare. Men han bara bytt på ytterbacks, ytter, mittfält, wingback, you name it, positionerna.
Nej, inte så himla. Det är ju klart att man vill ju få in en vinnarmentalitet också. Man vet ju det. Byter man för mycket så kan det bli ganska rörigt och så tappar man sin momentum i matchen. Så jag tror att det kommer säkert komma något mer byte, men att han försöker hålla det ett litet tag till. För Sverige spelar väldigt bra fotboll och han... Självklart vill man ha med sig en seger hem ifrån ett svårt motstånd.
Nu när det här bytet sker, Ungern tar bland annat ut lagkaptenen, superstjärnan från Liverpool, Dominik Szoboszlai. Där byterna nu är avklarade. Du sa ju i början här, du hade bland annat ögonen på Hugo Larsson och det svenska försvarsspelet. Om vi börjar med Hugo Larsson, det är hans första start under Jon Dahl Tomasson.
Ja, men han ligger helt rätt i positionen. Jag tycker han har vunnit mycket boll, men framförallt också han har hittat en del bollar framåt. Men han är en spelare som är smart och han spelar väldigt ofta enkelt också. Man vill ju ha en bollvinnare på mittfältet som spelar enkelt, men man ser ju vilken supertalang han är. Även han är ju omgiven av massor med rykten om att han ska gå till olika storklubbar.
Om nu Liga 3 i Tyskland inte är en storklubb, så det finns ju naturligtvis större klubbar än Eintracht Frankfurt. Men vad man har förstått på honom så ska man ha ytterligare ett år i alla fall där att han stortrivs och de ska spela i Champions League för första gången.
Och det är ju självklart också, det har man ju full förståelse för, att man vill vara kvar när det har gått så bra med laget och man ska ut i Champions League.
Och en annan sak som vi kanske inte har pratat så mycket om, men hur har det svenska anfallsspelet klarat sig utan sin stjärntrio?
Ja, men bra, man har gjort två mål och det har varit mycket fart i deras rörelser där uppe. Tycker att Ilanga var bättre i första halvlek, Nygren var bra också i första, men har kommit in i det mer i andra tack vare sitt mål också. Medan Ilanga kanske har försvunnit lite mer i andra halvlek. Men bägge två också gör ett otroligt bra defensivt arbete.
Det är lite så som man ofta har varit van att se svenska anfallare i landslaget. Det vill säga att det är inte bara så att de är spets framåt, de är en mycket större del av laget än bara så.
Ja, alltså, vi har ju en tradition i svensk landslagsfotboll, en 4-4-2 med två stycken forwards. Där man springer otroligt mycket och i det defensiva också. Det brukar funka bra i det lägena då.
Det är lite skadeuppehåll. Det är 2-0 till Sverige på bortaplan mot Ungern och det blir alltid sönderryckt när alla de här bytena sker. Se om vi får någon stadga i spelet de sista 10 minuterna eller om Jon Dahl Tomasson väljer att börja göra ett antal svenska byten då. Nu ska spelet igång i alla fall för Ungern då. Schäfer är det som startar spelet på offensiv planhalva. Släpper den till Alex Toth. Bollen är på mittfältet. Mitt på offensiv planhalva, sett med ungerska ögon. Så är det en svag lyftning in i straffområdet, men den går via svensk fot i inkast för ungrarna ändå. Var den inte så svag? Jag såg inte att den gick via
Nej, jag tror att det var en svensk fot på den, så gjorde att den bollen lyfte lite högre. Såg också under det här lilla uppehållet som det var, Ekdal var ute vid tränarbänken och diskuterade lite innan han fick sitt gula kort.
Det är 8,5 minut kvar ordinarie matchtid innan det blir 90. Ungerns spelare faller i offside straffområde. Det är så småningom ett läge ute i hörna för ungrarna. Ni hör på publiken att de vill ha en straffspark, men den turkiska domaren är tydlig. Nej, ingen straff.
Men får ju också kolla på vilken räddning Robin Olsen gör i det här läget. Det blir inte någon straff, men den räddningen, han har en benparad som var helt makalös.
Här kommer hörna då för Ungern. In i offensivt straffområde, nickas rätt upp i luften, ut i inspark för Sverige. Ja, men en vänsterhand, en vänsterfot. Vilka räddningar av Robin Olsen som verkligen gör precis som du har sagt, Johan. Aldrig en dålig landskamp, 2-0 till Sverige med 8 minuter kvar utav matchen.
Ja, vi ska förstås tillbaka dit om en liten stund. Men vi ska också blicka fram Alexander mot det som händer. Alexander Lundholm och Stefan Holm som håller koll på friidrotten från italienska Rom.
Det är Diamond League och om några minuter bara Samuel Pihlström på 1500 meter i säsongsdebuten för honom. Och förra året på just den här arenan under EM så blev han fälld under försöksloppet och bröt handleden. Nu är han tillbaka på arenan. Vad har du för förhoppningar på Samuel?
Han gör ju årsdebut på 1500 meter. Det känns som att han kan få ett gediget lopp bara och vara med och kanske fighta som, kanske inte toppplaceringar, men hyggliga tider, så är väl det en bra start på säsongen för honom.
Efter fotbollsmatchen får ni höra hur det går för Samuel Pihlström. Och om ungefär 20 minuter, dags för Tobias Montler som ju startat den här längdhoppssommaren kanonbra, eller hur?
Ja, 8.25 på en tävling nere i Grekland och hade också en stabil och fin inomhussäsong. Så det känns som att han har kommit tillbaka i år efter lite skadeproblem de senaste säsongerna.
Men det är mycket fokus inne på Olympiastadion på höjdhoppskurvan där Gianmarco Tamberi, den olympiska mästaren från Tokyo, hemmahopparen i Italien, har inlett tävlingen nu. Det ska vi prata mer om en stund här i Sportextra.
Friidrott alltså, lite senare, vi sänder ända fram till klockan 23.
Men först lite tennis. Franska öppna semifinalerna där pågår. Och just nu så spelar Jannik Sinner mot Novak Djokovic. Två set har passerat på 2 timmar. Och det är Jannik Sinner som har tagit dem båda. Tredje set ska dra igång här när som helst. Men det har precis varit ett litet avbrott där Novak Djokovic har fått vård. Så att vi får väl se hur det är med serben helt enkelt.
Vi ska fram en finalmotståndare till
Carlos Alcaraz, ja precis.
Det om tennisen på grus i Paris. Nu tillbaka till den där fina gräsmattan i Ungern.
Ja, men nästan lika fin som i Wimbledon. När det handlar om underlag och tennis så är det ju gräs som gäller efter det att de är klara i Paris när det handlar om Grand Slam-tävlingar. Det här är ingen Grand Slam, det är ingen tävlingsmatch överhuvudtaget, utan en träningslandskamp mellan Sverige och Ungern, eller Ungern och Sverige ska vi säga. Den avgörs i Budapest inför stor publik. Det är 5 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 2-0 till Sverige. Vi har hyllat det svenska spelet. Vi har sagt att Ungern skapar nästan inga målchanser. Ändå sitter vi här, Johan Elmander, och konstaterar att Robin Olsson sen har gjort 2 stycken makalösa räddningar som gör att ledningen är just 2 mål stor.
Ja, och han ingår ju även i lagarbetet i det defensiva, och det är så viktigt att ha en sån målvakt som har stått långa stunder utan att ha någonting att göra, och så hivar han fram men den här benparaden är makalös.
Ungern nu med bollen på sig planhalva. 5 minuter återstår till 90. Där kommer den långa lyftningen från Willy Orban, mittbacken, in i offensivt straffområde. Ungarna går lite mer framåt nu. Svenskarna tvingas skicka undan genom högerfoten från målvakten Robin Olsen. Och det där är verkligen bara en undanrensning att hämtas djupt ner av Gabar Sala i det ungerska försvaret.
Jag måste säga också Robin Olsen här, jag tycker han har blivit mycket, mycket bättre på fötterna.
Han har ju stått några passningar som har varit på läppen.
Ja, men verkligen. Och likadant lite lugn i när han får ett vakaspel där han tar emot bollen och spelar upp den till en svensk spelare som är markerad, som har tillbaks den. Roligt att se.
35 år gammal, skrivit på ett, visst var det 3,5 års kontrakt med Malmö FF, och ser ju spelsugen ut verkligen.
Ja, ja, men han kommer vara ett jättelyft för allsvenskan och för Malmö FF.
Nu är det Ungern som anfaller istället på vänstersidan, Salai. Salai drar sig ner mot kortlinjen, så väljer han att klacka bollen där istället att arbeta på för Tamás Nikic, en av de ungerska inhopparna. Lyfter bollen över hela det svenska försvaret ut ur offensivt straffområde. Snabb touch av Alex Toth in i straffområdet. Ny räddning av Robin Olsen undan från svenskarna.
Det Robin Olsen gör bra.
Det kommer här i Sverige ett läge, du ska få prata det strax, men det är friläge nummer 3 för Anthony Elanga. Ska det bli 3rd gången i ett skott, kommer det utanför. Jag skulle sagt i mål där. Missar målet. Nej, men gud.
Den skulle jag gärna vilja se repris på. Men vad snabb han är i Langa i det läget. När Sverige ställer om snabbt. Och det har man ju försökt att göra flera gånger. Man vet att i Langa, han är där uppe. Får man bort bollen, då är han på rulle hela tiden.
Och han springer alltså från 10 meter in på egen planhalva. Drar ifrån Gabor Salai mot straffområdet via målvakten. Han skjuter rakt på målvakten till hörna för Sverige.
Jag tyckte att det missa mål i det läget, det gör man inte.
Han skjuter inte heller rakt på målvakten.
Nej, det gör man inte. Dåligt avslut, men han kanske är trött nu i slutet av matchen efter en sån lång löpning också.
Men 3 friläggare har han alltså skaffat sig. 3 minuter kvar, 2-0 till Sverige. Antoni Elanga, svenskarna starvar, inspark Ungern. Men vad, alltså han är ju med sin snabbhet där och skapar chanserna, verkligen. Ett ribbskott, ett friläge rakt på målvakten och ett friläge som inte blev så mycket, han hamnade i dålig vinkel. Men ändå 3 friläger på en match, och nu klackar han fram bollen. Inlägg, skarvas utav Nygren, hörna Sverige. Ja, det var det som var emellan också.
Ja, tror att det inte blev någon hörna där. Nygren får tillbaks bollen på sig sen igen. Men bra pressat utav Elanga som leder fram till det här avslutet. Roligt att se också att Sverige fortsätter, även om det är 88 minuter, så fortsätter man med den här pressen.
Och Nygren med ytterligare ett fint läge. Nu är det Hugo Larsson som vinner nickduell på mittplanen efter ungersk inspark. ungrarna som försöker ta sig in i det svenska straffområdet med Robin Olsen. Det var ett par halvtaffliga ingripanden de första minuterna, men sen har han varit stabiliteten själv. Han har hittat ett lugn och en explosivitet i sitt målvaktsagerande.
Ja, jo, men jag tycker också att liksom, det har varit ett bra samarbete med backlinjen. Han har styrt dem på ett bra sätt och de har förstått vad han vill också. Så att, jag tycker att det defensiva har varit klockrent för Sverige stort sett hela matchen. Det offensiva, man har kanske skulle tagit vara på några mer chanser som man har haft, som har varit ganska bra chanser. Men leda med 2-0, det är bra.
Sverige på mittplanen, om en minut och 15 sekunder får vi veta hur mycket tilläggstid det är. Möjlighet för Sverige att bygga spel då från egen planhalva. Det är en lång boll, den når inte fram till någon, utan ungrarna får börja om vid egen målvakt. Ja, men Sverige har väl en sådär 25-26 spelare i truppen. Det är två byten fortfarande bara.
Ja, det är ju en match på gång nu om bara några dagar igen, så det kanske är spelare som får chansen där.
Nytt friläge för Antonio Langa, det är det fjärde. Där kommer skottet i mål!
Men då,
om han inte var offside då förstås.
Ja, måste vara offside.
Men det var... ska vi se, ska han kolla det eller säger han att det är offside? Domaren.
Jag tyckte att...
Den är tveksam. Jag tror inte han är offside.
Nej, mycket möjligt. Men bra gjort i alla fall, han trycker in den.
Ska vi se på domaren. Jag såg inte vad han gjorde. Han lyssnade med varummet. Jag undrar om inte det där kommer att bli godkänt.
Elanga är så snabb så att det är verkligen...
I och för sig, huvudet sticker fram där, möjligen. Domaren avvaktar, han väntar på besked.
Det hade ju varit roligt för Elanga om han får göra mål i den här matchen, för det har han förtjänat.
3 minuters tillägg bara. Det är lite mer då eftersom det är valgranskning här. Kan vi få någon mer repris så vi kan se i huvudet i offside-läge? 2-0 alltså till Sverige, bara 3 minuters tillägg. Det har inte varit mycket, det har varit bytena. Elanga fick sitt fjärde friläge. Här kommer ytterligare en repris.
Det är svårt att säga, för om man kollar på benet i den ungerska spelaren och handen är ju ändå så bakom.
Ja,
så
jag att tycker det... inte det ska vara offside.
Nej, jag ska vara helt ärlig där, så är det jättesvårt att se.
Det bör vara 3-0 till Sverige. Domaren väntar på besked. Och då har de samma vinkel i varummet som vi hade, så har de ett tufft jobb.
Ja, det har de verkligen. Men...
Här kommer beskedet. Offside. Undrar jag.
Ja, men...
Det spelar inte så jättestor roll. Han fick göra målet i alla fall, även om det inte blev godkänt.
Ja, nej, men då vet vi att han kan göra mål. Ja. Det är bra att veta.
Precis. Ja, det där tyckte jag var tveksamt.
Mm.
Men, som sagt, vinkeln var inte jättebra i den vi tittade på. Det är väl typ 3 minuter kvar att spela nu då, för det gick ju ganska lång tid på den här VAR-kontrollen. Det har gått 1 minut av tilläggstiden. 2-0 till Sverige. Innan med Nygrim, Yasin Ayari gjort de svenska målen. Antonio Langa har haft 3 frilägen blir det ju då, eftersom det var offside på det sista. Det enda han lyckades få in i nätmaskerna. Men han och Benjamin Nygren som ersättare till Alexander Isak och Viktor Gyökeres, ja, men de har gjort det riktigt, riktigt bra där framme. Det har ni hört Johan Elmander säga här under matchens gång. 1,5 minut av tilläggstiden har gått. Sverige bara skickar undan. Elanga skulle kunna springa på vad som helst. Han skulle nästan kunna hinna det, men den här gången gör han inte det.
Han ser lite trött ut nu också, det kan man förstå, för han har sprungit otroligt mycket.
Han ska inte spela mot Algeriet på tisdag. Det har varit tydliga besked från Jon Dahl Tomasson. Utan då blir det ett annat anfallspar, eller i alla fall Benjamin Nygren skulle kunna få en ny möjlighet. Men kanske att Göran Larsson eller Hugo Bolin då får möjligheten att spela där. Vi får se vad förbundskapten Tomasson väljer. Boll framåt från Sverige. Där måste bli offside. Det kommer i alla fall Elanga i andra vågen. Ungern bryter, domaren blåser för offside.
Så det är en ungersk spelare i det läget som får kramp också och sätter sig ner.
Zoltnoc får hjälp av Antonio Elanga. Träningslandskamp på 2 bitar. Jag sitter och funderar på om jag någonsin har upplevt det. För jag vet inte...
Ja, vi ser en reprisbild nu.
Jag är inte övertygad i alla fall.
Men, Elangas offside där när han gjorde mål. Och, det är frågan om det är håret som hänger ner. Så att det
han har inget hår som hänger ner.
Nej,
han har ju ett jättepannband.
Jag vet inte riktigt vad det är. Men det...
Ja, den här bilden övertygar inte mig. Spelar ingen roll. Sverige leder, Sverige kommer att vinna. Klockan har passerat 3 minuters tillägg, men vi tror här i alla fall, eller jag tror, att det ska bli ytterligare 1 minut. Men det händer inte mycket nu, utan Johan Elmander, du får chansen att ge ditt omdöme av om den svenska insatsen helt enkelt.
En väldigt bra landskamp där jag tycker att man har kontroll på matchen egentligen i 70 minuter. De första 20 minuterna tycker jag Ungern är lite bättre. Och framförallt att de har mer boll och skapar mer. Men sen så flyttar man fram spelet Sverige som gör att man kan ta över taktpinnen mer och vinner det här välförtjänt.
Ja, vi kan säga vinner, för att den hörde den sista signalen i matchen. Ja. Matchen är slut. Benjamin Nygren och Yasin Ayari, matchens målskyttar. Publiken buar. Sverige vann med 2-0 mot Ungern. Naturligt, det är ju den här sista matchen före VM-kvalet.
Ja.
Och Jordan Thomasson har nog, det ska bli sagt att höra honom. Per Karl är där med mikrofon och ska prata med Jordan Thomasson. Han kommer väl att vara ganska så tillfreds, kan man tänka sig, med de svar han har fått.
Ja, men det kan man ju tro. Johan Elmander, Jonas Enarsson. Johan, om du tar ut någon rubrik här, någon spelare, det som stack ut verkligen i den här matchen som du känner dig lite extra nöjd med. Har du någon sån?
Alltså, jag vill säga försvarsspelet. Jag tyckte försvarsspelet satt väldigt, både den höga pressen och den låga pressen. Kollektivet funkade otroligt bra. Robin Olsen gör några avgörande bra räddningar. Roligt att se att Elanga och Nygren, de funkade bra, vad ska man säga, de jobbar inte så mycket tillsammans, men de funkade bra ändå. Bägge två var inne i matchen på ett bra sätt. In i mittfältet funkade bra också. Framförallt Ayari och Larsson tycker jag var väldigt, väldigt pigga. Saletros, han ligger där och är med i det, men var inte lika involverad. Så att jag tycker Sverige gör en fantastisk bortamatch.
Är du överraskad med tanke på stjärnfallet att Sverige spelar på det sätt de gör? Nivån de spelar.
Ja, men det är ju bra spelare. Det har ju många av dem visat sina klubblag att de är duktiga, och att Jon har ju fått i ordning på en bra trupp som fungerar, och han har ett mittfält som känns starka, och sen så har vi också Ungern som, ja, men de saknar ju några spelare, men det kändes som om att Sverige gjorde dem lite sämre idag.
Du är inne på det där med försvarsspelet. Det pratade vi om innan avspark också, att Jon Dahl Tomasson ville testa lite lägre försvarsspel. Satt det som du också hade hoppats på?
Ja, men det tycker jag. Det tycker jag att det gjorde. Framförallt den första kvarten, 20 minuterna, när man backade hem lite mer och lät Ungern få spela runt omkring straffområdet. Visst, det var några gånger där man tappade bort sin markering, men över 90 minuter så kommer man göra små misstag. Men jag tyckte detta var ett steg framåt i försvarsspelet.
Jag har en frågeställning till som jag skulle vilja dryfta med dig, Johan. Och det är, om vi jämför med när Jon Dahl Tomasson tog över, är det han som har fått ordentlig ordning på spelet? Sverige spelar mycket bättre. Eller är det så att Sverige just nu har ett antal mycket bättre fotbollsspelare än vi hade när han tog över? Det vill säga att unga spelare som har fått något år på nacken.
Ja, men det är klart att ju mer du får jobba med den här truppen, ju bättre är det också. Sen så var man kanske lite naiv när man mötte Portugal i första matchen, där man åkte på ganska, ja, men det var storstryk var det ju. Och sen så har man lärt sig på vägen, men vi har ju många svenska spelare som är i bra form som spelar, och då får man liksom samlas tillsammans och spela ihop sig mer och mer, då kommer det bli bättre. Men sen så vet vi också om att man har inte riktigt mött de här topplagerna ännu. Så det är ju ytterligare ett steg, men det ser jättebra ut för svensk fotboll just nu.
Mot Ungern blir det 2-0 borta.
Vad trevligt. Tack för det, Jonas Enarsson och Johan Elmander. Seger för Sverige alltså 2-0. Per Karl på plats där på arenan kommer med kommentarer om en stund här i Sportextra. Vi sänder ju fram till klockan 11, och det beror på att det är fina friidrottstävlingar, Diamond League i Rom i Italien. Och där under slutminuten av fotbollen så har det varit 1500 meters lopp. Och vi kommer in i upploppet med Samuel Pilström som är en av löp i fältet.
Samuel Pihlström finns med i tätdelen av den stora klungan. På en 56:e plats nu när de kommer in på upploppet. Timothy Chirouet leder, utmanas av Abs. Och Samuel Pihlström ligger 4, 5 eller 6. Nu bara 50 meter kvar. Samuel Pihlström kan till och med bli 3 om han gör en jättebra spurt här. Han kanske inte når upp till tredje platsen, men det är ett väldigt bra lopp av Samuel Pihlström. Som blir 5 i Diamond League. Segertiden 3:29.72. Och inte särskilt långt därefter Samuel Pihlström.
Det är oerhört imponerande löpning hela vägen faktiskt. Han hittar en bra linje, ligger tryggt, inte sargigt hela vägen. Blir aldrig störd direkt heller i löpningen. Så att ja, det är ett bra lopp.
Spännande nu. Samuel Pihlströms tid dyker in alldeles strax. Var det 3:30.87 jag såg blinka förbi?
Stäm bra, 3:30.87. Svenskt rekord av Samuel Pihlström på 500 meter alltså.
Det är svenskt rekord. Andreas Almgren hade 3:32.0 tidigare. Men det nya svenska rekordet är alltså nu Samuel Pihlströms. Och det är ordentligt dessutom, Stefan.
Ja, det är en rejäl sänkning och det är ett riktigt bra lopp han gör. Han får en bra resa och han tar inga risker utan följer sitt spår hela vägen. Och det här hade jag inte förväntat mig på den här nivån, det kan jag säga.
3:30.87. Han sänker det svenska rekordet med mer än en sekund. Och Andreas Almgrens svenska rekord är alltså utraderat i Rom.
Ja, det där hände under slutminuterna av fotbollen. Alexander och Stefan som har koll på friidrotten från Rom den här kvällen. Vilken träff det var.
Ja, vilken träff av Samuel Pihlström i säsongsdebuten på 1500 meter. Och vilken revansch efter EM på samma arena förra året. Han blev fälld i försöken och bröt handleden. Men nu du Stefan, det är svenskt rekord och det är rejält dessutom. Och nu har du fått landa lite grann i det. Vad säger du om det svenska rekordet?
Jag är fortfarande chockad att han springer så fort som han gör. Men han får en väldigt, väldigt fin resa i ett lopp som passar honom väldigt bra fartmässigt sett. Och ja, han gör sitt race helt enkelt.
Han låg långt fram hela vägen, ungefär 4-5 i det här stora fältet av löpare. Han ville slå rekord ikväll, kändes det som nästan. Alltså, han låg bra placerad hela vägen.
Ja, han gör ju det. Han tar inga risker någon gång och han hamnar inte i klungor och får knuffar, utan han hittar sin position och han orkar hänga med det tempo som haren drar upp. Och även när haren kliver av så trycker han med och glider med i loppet hela vägen in.
Andreas Almgren hade det svenska rekordet ifrån Oslo Bislett-galan 2023. Sen dess har ju Almgren ännu mer gått upp på längre distanser, 5 och 10 000 meter. Och Almgren har ju haft alla svenska rekord i stort sett från 1500 meter och upp till halvmaraton. Nu blev han av med det här rekordet. Och trodde du att det skulle hända någon gång under den här säsongen?
Visserligen var ju Pihlström en och en halv sekund bakom Almgren. Det känns som att han har en kapacitet som han inte har fått ut fullt ut. Men nej, så här fort trodde jag inte att det skulle gå. Framförallt inte så här tidigt på säsongen.
Samuel Pihlström, den tidigare orienteraren med JVM-silver i sprintorientering och i stafett 2019. Som gick på orienteringsgymnasium men blev lite trött på orientering. Han testade att springa midnattsloppet i Göteborg och tyckte det var superkul. Och under pandemin så blev det allt mer löpning för Samuel Pihlström. Och det är vi glada för nu. Den 24 år gamla Samuel Pihlström tävlande för Hell IF har noterat svensk rekord på 1500 meter. Han blev 5 i Diamond League. Och om bara en 3 minuter är det dags för nästa svensk, Tobias Montler i längdhoppet.
Då väntar vi på det, Alexander Lundholm och Stefan Holm har koll på friidrotten från Rom. Vi har hört att Sverige har besegrat Ungern på bortaplan i träningslandskamp i fotboll och svenska herrarna vann med 2-0. Men det finns en nation som är snäppet värre.
Precis, vi går mot en liten skräll i Oslo skulle jag vilja säga. Norge möter Italien i VM-kvalet. Vi pratar herrlandslag, vi pratar fotboll. Och Erling Haaland gjorde alltså nyss 3-0 där. Antonio Nosa gjorde 2-0 en stund innan och det är några minuter kvar till halvtid. Norge leder alltså 3-0 mot Italien i VM-kvalet.
Ja, det är ju så att VM-kvalet har ju dragit igång när det gäller femlagsgrupperna och jag tittar på de här tabellerna, de är lite märkliga eftersom Norge spelar deras tredje match i VM-kvalet och Italien deras första och Sverige har inte ens börjat än utan Sverige drar igång i september. Sportextra ni lyssnar på. Nu framöver är det mycket fokus på friidrotten ifrån Rom. Så häng med oss fram till klockan 23. Living my life like it's a celebration, chasing my wildest dreams. Det är vad ni får höra av Dolly Style den här kvällen med Jiha. För nu vill vi höra en målskytt från det svenska fotbollslandslaget.
Mm, istället får ni höra på Benjamin Nygren, målskytt. Härligt.
Hej.
Ja, vad säger du?
Nej, extremt kul. Sett fram emot det här väldigt länge. Få spela inför 60 000, det är något man drömmer om som barn. Så det är riktigt kul att få uppleva.
Ta oss igenom målet, situationen.
Nej, jag tror jag får bollen av Hjalmar Ekdal. Får in den i en fin yta där. Ta en touch, öppnar upp, skjuter mot bortre, den går in.
Härlig känsla.
Ja, riktigt härligt, riktigt härligt.
Du, mycket ner i banan och mycket att hjälpa till i pressspelet och mycket att möta boll. Är det så du vill spela?
Ja, nej men det är väl en av många kvaliteter att jag kan komma och länka. Jag har spelat extremt många positioner, jag har spelat mittfältare och högre upp i banan, så det är något som jag brukar göra.
Och är det någonting i Jondal Thomas som vill att du ska göra också?
Ja.
Men du, vad var känslan då inför den här matchen, i den här matchen? Ni var lite illa ute i början på matchen.
Ja, nej, vi hade ingen jättebra start. Ja, jag själv hade ingen jättebra start.
Vad tänker du på då?
Nej, vi hade något bolltapp som de fick kontering på. Robin gör en extremt bra räddning. Så ja, vi hade lite för mycket bolltapp där i början på matchen, men sen tycker jag att vi kommer in i matchen och om man ser över hela matchen så tycker jag att vi gör en väldigt bra insats. Det är ett bra lag på hemmaplan. Också Holland har spelat här, Tyskland har spelat här och inte vunnit, så det är starkt.
Ändrade ni på någonting taktiskt eller blev det bara så? Det är bara att ni hittade rätt plötsligt?
Nej, men vi har väl många olika saker som vi kan göra taktiskt, och vi försöker skruva upp lite saker och lite positioner och det fungerar bra.
Och vad känner du? Har du spelat till en plats i startelvan?
Ja, det är svårt att säga. Jag gör mitt bästa varje dag och kommer fortsätta göra det.
Det kom ju ett VM-kval så småningom.
Ja, nej. Min plan är att vara i landslaget i många år framöver. Så det är det vi hoppas på.
Men det är tuff konkurrens.
Ja, såklart. Såklart, det är så det ska vara.
Och då är det skönt att få med sig ett mål.
Absolut.
Tack.
Tack.
Per Karl med intervjuer efter Sveriges 2-0-seger, träningslandskampen i fotboll alltså på bortaplan mot Ungern. Det om gräs. Hur går det på gruset i Paris?
Ja, det är en stor match som pågår där, semifinalen mellan Jannik Sinner och Novak Djokovic. Vi är inne i tredje set. Jannik Sinner leder med 2-0 i set sen innan, men det fortsätter vara jämnt i den här matchen. Vi hade 6-4, vi hade 7-5 och nu står det 2-2 i tredje set. Så att vi får väl se om Jannik Sinner löser det här eller om det blir en lång semifinal för att få fram Carlos Alcaraz finalmotståndare där.
Vi har ju sett rutinerade Djokovic också fått behandling efter det andra setet. Vi hörde om fullträffen, Alexander Lundholm, Stefan Holm med koll på friidrotten. Fullträffen från Samuel Pilström på 1500 meter och svensk rekord. Nu hoppas vi på nästa svensk.
Den andra och sista svensken under Diamond League-galan i Rom på Olympiastadion är Tobias Montler, som har startat säsongen på ett utmärkt vis. Hoppade 8.25 i Grekland, Kalamata, den 30 maj, det var inte länge sedan. Men vi ska återkomma till Tobias alldeles strax, för först på ansatsbanan är Mattia Forlani, hemmafavoriten, 20 år gammal, med redan OS-bronsmedaljör och inomhusvärldsmästare. Och en jättetalang förstås, Stefan.
Ja, han har ju varit ett stort namn ganska länge i italiensk friidrott. Han var också en lovande höjdhoppare, vann ungdoms-EM för några år sedan. Och vann även ungdoms-EM i längd då. Och ja, men det verkar vara längden som han satsar på.
Ja, det verkar vara så. Han inleder här med att hoppa strax under 8 meter. Mattia Forlani, som när han var ung satt på läktaren på de blå stolarna där och tittade på tävlingarna 2016 och blev inspirerad när han såg till exempel höjdhopparen Gianmarco Tamberi tävla. Och nu är han själv en av affischnamnen i den här tävlingen. Han inleder med 7.78 här. Och näst på tur är Miltiadis Tentoglou från Grekland, han som vann OS-guldet då före Forlani i somras och som har vunnit de två senaste olympiska gulden. Greken Tentoglou, som ju också ofta varit den som varit precis före Tobias Montler i flera olika inomhussammanhang. Montler har ju tagit många medaljer inomhus och också ett EM-silver utomhus, men alltid bakom den här greken.
att Tentoglia är ju den som har vunnit de stora mästerskapen sista åren. Han har inte haft något riktigt kanonår så här långt i år, bortsett från en riktigt bra tävling i Limassol när han droppade 8.27 för en dryg vecka sedan, men annars har det varit lite sekt i år.
Tentoglu står på ansatsbanan samtidigt som damernas 5000 meter pågår. Har pågått i 8 minuter ungefär och det är ett riktigt drottningmöte där mellan världsrekordhållaren Gudja Tsegay och den olympiska mästaren Beatrice Kjebet som är i rekordform. Det vet vi redan nu och de springer snabbt på väg mot ett åtminstone ett tävlingsrekord här. Tentoglu kommer springandes på den blå ansatsbanan, hoppar iväg och då tar han ledningen i alla fall. Det är inte riktigt 8 meter men Tentoglu hoppar längre än vad Forlani gjorde nyss och vinden är inte mycket att snacka om den här kvällen.
Det är ju sällan det i Rom. Det är en väldigt väl inbyggd arena. Sen de byggde upp taket. Det var lite fotbollsscen 1990 tror jag. Så att det kommer inte in så mycket vind där.
Det var ju här Europamästerskapen anordnades förra året. Och då var det mycket snack om de upphöjda banorna. Och att det gick väldigt bra att hoppa tre steg. Att man studsade fram som att man var en studsboll. Och det blev väldigt långa resultat.
Ja, det var ju bra resultat i både längd och tresug där i Rom. Och nu är det tyvärr inte de uppbyggda banorna. Nu hoppar man på, man säger, vanliga permanenta längdhoppsbanor istället.
7.92 för Miltiadis Tentoglu. Men om vi är inne på det här med upphöjda banor, Stefan, som är en speciell grej inom friidrotten. Och det var ju det som Tobias Monter hoppade på i Kalamata i Grekland när han hoppade så långt som 8.25 då för några dagar sedan. Men det resultatet räknas inte än så länge i statistiken.
Nej, det finns med den svenska statistiken, men det finns det inte med i den internationella listan än. Och det står som uncertified, alltså inte officiellt godkänt än. Det kan bero på någonting med banan, kanske att den inte är kontrollmätt av World Athletics kontrollant eller dyrt. Det är inte helt hundra på varför det inte är godkänt. Det visste heller inte hans tränare Anders Möller när jag pratade om honom häromdagen.
För man kan få mycket hjälp av upphöjda banor.
Man kan få lite extra studs om man träffar helt rätt på en planka där, ja.
Och med tanke på att han hoppade 8.25 på en sån upphöjd bana, då, oavsett om det kommer räknas eller inte, så blir det väldigt intressant att se vad han kan göra på en normal bana här nu då, på marknivå, Tobias Montler, i sin röda tävlingsdräkt. Nu börjar han springa, för här är han i första omgången. I Roma kommer han löpande, sen svenska längdhoppsstjärnan hoppar iväg där, och det är inte över 8 meter, och det är inte längre än Tentoglu eller Forlani skulle jag säga, men det är första hoppet som är avklarat där för Montler.
Ja, i alla fall in i tävlingen och skönt att starta med ett godkänt hopp dessutom som det verkar vara.
Och hur tycker du att ansatslöpningen såg ut där för Montler?
Ja, men jag tycker att han har hittat någonting tillbaka i år igen. Han har fått vara lite hel och frisk och skadefri och sluppet ha ont för första gången på länge. Och jag tror att det är en trygghet bara i det för honom just nu.
Montler som bytt tränare till det här året och lämnat Yannick Trigaro. Han börjar med 7.74 här och lägger sig på en tredje plats bakom Tentoglu och Forlani. Det är tre varv kvar på 5000 meter och Beatrice Kjebet har dragit iväg från de andra. Hon har lämnat en sån som Gudja Tsegay bakom sig, betydligt längre efter sig. Och jag tror, Stefan, att det här är på väg mot en riktig kanontid för alla de här... Ja, de här lamporna, den här ljusharen i marken, i sargen, den har hon lämnat efter sig. Och den tiden var för 14.12 som den där ljusrampen skulle visa. Och hon är ju före ljusrampen nu.
Ja, det här loppet var ganska hypat på förhand just för att det var Kjebet och Tsegay och även då Battocletti italienska. Men i och med att Kjebet nu är så långt före alla andra, nästan 50 meter vad det verkar som, då är det nog på väg mot en riktigt bra tid.
Världsrekordet när det gäller 5000 meter är på 14.00.21 och det har Gudja Tsegay, etiopiskan som ligger en bit efter kenyanskan i det här loppet. Och det var ju Beatrice Kjebet som vann OS-guldet på den här distansen och som för bara någon vecka sedan sprang in som tvåa genom tiderna på 3000 meter och sprängde sig in i den kinesiska dominansen på genom tiderna-listan. Två varv kvar att springa för henne nu och passerar på ungefär 11.50. Och vad ger du henne för chanser att närma sig Gudja Tsegays världsrekord?
Nej, världsrekord tror jag inte att det blir, men ett tävlingsrekord som byter på 14, 12 och 59, det kan vi nog mycket väl få se slås här idag.
Så kanske bara en dryga 10 sekunder efter världsrekordet i så fall för Beatrice Kjebet som nu springer helt ensam där framme. Hon är verkligen den nya långdistansdrottningen. Men som Stefan säger, kanske inget världsrekord ikväll då, men en jättebra tid.
Ja, men ett svenskt rekord har vi fått i alla fall.
Ja, absolut. Utav pilen Pilström.
Och en hyfsad start av Montler, eller?
Ja, vad tycker du, Stefan? Var det hyfsat?
Det var en hyfsad start, inte mer, men jag hoppas att det finns mer i benen på honom ikväll.
Ja, det är bra. Det finns flera hopp att se fram emot här under Sportextra kvällen. Vi sänder fram till klockan 11 med just nu då friidrott från Diamond League i Rom. Sen tidigare har vi hört svenska fotbollslandslaget på här sidan. Vi ser ju att Ungern i en träningslandskamp med 2-0, Benjamin Nygren och Yassin Ayari målskyttar. Fler kommentarer från matchen, ja, det kommer till er här i P4. Vi är med oss alltså fram till klockan 23 med mer friidrott om en stund. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. Waiting for love, waiting for love to come med Avicii här i Sportextra. Vi tar oss tillbaka till fotbollslandskampen som ju var på bortaplan för Sveriges del i Ungern.
Hugo Larsson, hur var det här?
Men det var varmt, det var roligt och framförallt var det en bra match.
Ja, vad var det som ni gjorde bra?
Jag tycker att vårt försvarsspel är riktigt bra. Jag vet inte om de kommer till någon liksom riktigt farlig målchans och någonstans så började det där. Och sen framåt vet vi att vi kan kontra bra. Vi skapar många lägen. Vi kunde väl ha gjort 2-3 mål till. Och det säger väl ganska mycket mot ett lag som Ungern. Där många lag kommer hit på bortaplan och har det väldigt tufft. Så kommer vi hit vinna med 2-0 och kan väl egentligen vinna med ännu mer.
Johan Elmander berömde ert pressspel.
Ja, nej, jag tycker att det satt. Vi har snackat mycket om det och tränat väldigt mycket på det. Det är väl en av liksom, Jons grejer. Så att träning är färdigheter, det gjorde det idag.
Mm, och vad kände du själv över din egen insats?
Nej, jag tyckte att det kändes bra. Första starten i herrlandslaget tror jag. Så att, det var kul. Jag och Anton sa det här efteråt att vi lyckades stänga mitten. De hade väl liksom knappt någonting in där att göra, så att vi gjorde vårt jobb och kunde hitta några farliga passningar framåt också, så att det kändes bra och det var väldigt roligt framförallt.
Det började lite svajigt. De hade det de hade, hade de ju egentligen under de första 10-12 minuterna av matchen.
Ja, nej, men precis som du säger, de hade väl ganska mycket bollar i början och vi sa det, vi ska liksom gå högt och våga mycket i början och ibland ger det betalt, ibland så på en svår bortaplan som detta så kan de visa sig att de också är ganska bra på att spela fotboll. Och så var det väl i början, men någonstans visar vi att vi är det bättre laget när vi liksom äter oss in i matchen. Så att ett positivt kvitto till oss.
Men vad är det för funktion som gör att ni äter er in i matchen?
Att vi fortsätter göra det vi liksom sagt att vi ska göra. Vi har en stark tro på spelidén och går inte ifrån den. Och jag tror det är liksom rätt tydligt från tränarens håll och till alla oss i laget att det är så här vi spelar. Och vi går inte ifrån den och då vet vi att det kommer ge resultat.
Hugo Larsson där efter Sveriges seger mot Ungern med 2-0 på bortaplan. Per Karlen som är reporter på plats i Ungern. Fler kommentarer kommer till er här under kvällen. Nu tillbaka till friidrotten. Tobias Montler har gjort ett hopp. Hyfsad start, inte mer, sa du då, Stefan Holm. Vad hoppas vi på nu?
Ja, vi hoppas på lite längre förstås i andra omgången. Men först ska vi se på Dendy i hans andra hopp.
Marcus Dendy från USA hoppade precis före Tobias Montler i sin solhatt som han ju alltid tävlar i. Det ser ju lite speciellt ut när han har den på huvudet. Tobias Montler går samtidigt och vankar av och an bredvid. Han ligger på en sjätte plats med 7,74 efter den första omgången. Miltiadis Tentoglu leder på 8,10 som han hade nu inledningsvis i den andra omgången. 8,10 seger eller ledarresultatet just nu och Dendy hoppar ett rejält övertrapp. Samtidigt som vi kan berätta att Beatrice Schebe tog sig i mål på 5000 meter på nytt kenyanskt rekord. Bara dryga 3 sekunder ifrån världsrekordet. 14.03.69 efter ett rasande snabbt slutvarv.
Ja, det var en oerhört imponerande avslutning på loppet. Sista varvet gick väl på ungefär 62 sekunder. Och ja, hon sprang ifrån Segay rejält.
Den etiopiskan som har världsrekordet fortfarande men som verkligen är hotad av Beatrice Schebe den här säsongen. Nu då Tobias Montler igen som har klivit ut på ansatsbanan för att återigen försöka ta sig över 8 meter som han redan varit över den här sommaren. Inte bara i Kalamata utan också i Atlanta där han hoppade 8.09 tidigt under den här utomhussäsongen. Monter som aldrig kom till start under inomhus-VM men som ju hade en jättefin inomhussäsong i övrigt fram till inomhus-EM där det inte blev som han hade hoppats under finalen dit han kom som en av de stora medaljfavoriterna men slutade på en sjunde plats då. Annars radade han ju upp fina tävlingar Tobias Montler. Som nu alltså ska hoppa för andra gången i Rom på Olympiastadion på innerplan där han står med sina självlysande hoppskor och börjar springa nu. Här kommer Montler löpandes för andra gången. 7,74 första hoppar iväg där igen nu och nu är det längre skulle jag tro.
Jag tycker att det ser bättre ut hela vägen fram och framförallt sista stegen att tackla in på plankan. Men röd flagg vad det verkar som.
Typiskt. Det blir ett kryss här för Tobias Montler som är kvar på sjätte platsen då än så länge. Men vi njuter ju fortfarande av vad som hände för ungefär en halvtimme sedan när Samuel Pihlström sprang på nytt svenskt rekord 3.30.87 som femma i loppet. Och han tog över det svenska rekordet med över en sekunds marginal till Andreas Almgrens tidigare notering. Och så här sa den nya svenska rekordhållaren till SVT.
Nej, vad sjukt. Jag blir nästan lite röd alltså. Fan. Otroligt stolt över mig själv att jag vågar gå med så högt upp som jag faktiskt gör. Jag har aldrig någonsin sprungit så offensivt. Men jag tänkte liksom att ja, det här är min chans att visa vad jag kan. Liksom. Första chansen i Diamond League och den vill jag ta vara på. Att ha svensk rekord är ja, men helt otroligt. Ner mot 3.30 är också en... Ja, men det börjar bli en världstid också. Så det är jag jättestolt.
Ja, det börjar bli en världstid, säger Samuel Pihlström till SVT om sina 3.30 och 87. Och om du vill sätta det i något slags sammanhang då, Stefan. Att springa på 3.30 blankt var ju för några år sedan något riktigt häftigt.
Ja, det är ju fortfarande den stora drömgränsen på 1500 meter. I sommar är det 40 år sedan som Steve Cramer var som var först under drömgränsen. Men det är fortfarande en sån där gräns som man verkligen, verkligen, verkligen vill nå på 1500 meter. Och nu är han snart där, Samuel Pihlström.
Men om vi ändå ska vara ärliga kring det, så har det ju förflyttats det där lite grann vad som är en riktigt bra tid. För att med de nya superskorna så har ju allt fler sprungit under den där drömgränsen, eller hur?
Så är det, men det är också skillnad på att göra det i galalopp eller kunna göra det i mästerskapslopp. Och jag tycker att Samuel idag gör ett taktiskt väldigt, väldigt bra lopp. Han satsar verkligen från start, han är oerhört offensiv i sin löpning och han hittar sin linje och han följer sin väg hela vägen mot mål.
Och jag vet att du samtidigt håller väldigt mycket koll på vad som händer i höjdhoppskurvan. För den stora profilen den här galan är ju hemmastjärnan Gianmarco Tamberi, som ju vann OS-guldet delat 2021 och som vann EM-guldet på den här arenan förra året. Men som har haft skadeproblem, han hade ju njurstensattack under OS och åkte ambulans samma dag som OS-finalen i Paris, och har haft problem med knät också under vintern. Men nu kom han ändå till start i Rom, och hur går det?
Nej, han rev precis ut sig i tredje och sista försöket på 2.20. Han lät ju sina Instagram-följare rösta om man skulle hoppa här eller inte. Och det var väl en omröstning som man kunde räkna ut på förhand hur den skulle sluta ungefär.
Ja, för förstås röstade de för att han skulle tävla. Men röstade de rätt?
Ja, han var 92% för, 8% mot. Det var 8% mer mot än vad jag hade trott, om man ska vara helt ärlig. Jag vet inte, han är inte tävlingsredo, det är ganska uppenbart. Men jag förstår också att han gärna vill få chansen att hoppa inför en hemmapublik i Rom. Och publiken älskar honom oavsett vad han gör.
Men han har kämpat den senaste tiden, eller hur, med skadeproblem?
Ja, han hade ju problem som du sa redan i somras. Men han är 33 år gammal och det börjar slita på kroppen. Han har varit en världshoppare ända sedan han slog igenom 2012. Förutom den här allvarliga skadan 2016, men... Ja, han säger själv att han siktar på mot Los Angeles. Då kommer han vara 36 år gammal. Vi får se om han fortfarande är med då.
Det är 9 stycken hoppare som är kvar i höjdhoppstävlingen. Till exempel då den regerande olympiska mästaren Hamish Curry från Nya Zeeland, som än så länge är felfri i tävlingen. Och det är ju några andra grenar som är färdiga för kvällen. Vi har pratat om det tidigare, att Valerie Allman vann diskustävlingen på 69,21 amerikanskan. Men du ska också få kommentera det tråkiga att Vanessa Kamga inte kom till start, OS-femman som hade varit väldigt spännande att följa ikväll.
Ja, hon kastade ju bra i en mindre tävling uppe i Falun häromdagen, och det resultatet hade kunnat räcka till en 5-6 plats idag. Personbäst att kanske till en 4:e plats, så att det var kul att sätta henne på en sån här tävling mot de allra bästa i världen.
Men Vanessa Kamga är sjuk och förkyld och kunde inte tävla, men hoppas vara med i Stockholm istället nästa helg. Dessutom, bra hoppade stavhoppet av Sandy Morris, amerikanskan. 4.80 vann hon på, och tresteget vann Shanika Ricketts från Jamaica på 14.64. Vi kan också konstatera att 400 meter häck för damer vanns utav Andronette Knight på 53.67 när de stora stjärnorna Femke Boll och Sydney McLaughlin Lebroni inte var med. Snart Tobias Monter igen i längdhoppet.
Då kommer vi tillbaka förstås. Ska vi få ekonyheter här också i P4. Grustennisen i Paris, det pågår semifinalen.
Precis, och Novak Djokovic ligger under i 2-0 med 2-0 i set mot världsettan Jannik Sinner. Men just nu så är det serben som leder i tredje set med 5-4. Så att det fortsätter vara otroligt jämnt och spännande i Paris.
Så är det. Sverige besegrade Ungern i en träningslandskamp i fotboll med 2-0. Däremot så leder Norge VM-kvalet mot Italien. Det spelar andra halvlek. Hela 3-0 för Norge mot Italien där i Oslo. Sportextra i P4. Stardust, lady, stardust, spread your hair across your universe, imagine, let us in. Let's find to the Milky Way, climb these concrete walls and say don't ever close us in. Like every city needs a distance, every sky demands a moon. Gold is blind. Lisa Miskoski, hon är här. Lady Stardust, Sport Extra i P4 som pågår en timme till. Ni hör mer från friidrotten och Tobias Montler när det gäller längdhoppet. Han ligger åtta i detta nu, men han har ju fler hopp på sig.
Här är kort. Flera oppositionspartier riktar kritik mot bistånds- och utrikeshandelsministern Benjamin Dosan efter hanteringen av stödet till FNs hjälporganisation för Palestina-flyktingar UNRWA. Miljöpartiet kräver hans avgång och Vänsterpartiet har skickat in en KU-anmälan. Lotta Jonsson Fornarve är partiets biståndspolitiska talesperson.
Han gav besked att inga pengar skulle betalas ut. Janse skriver i en kommentar till SVT att hon hade kunnat uttrycka sig bättre. Utöver Miljöpartiets krav på avgång och Vänsterpartiets KU-anmälan har även Socialdemokraterna kritiserat agerandet. Enligt SVT har partiet kallat Sidas generaldirektör till utrikesutskottet. Dosa avfärdar oppositionspartiernas kritik. Till Ekot skriver han att det är nu upp till KU att granska ärendet.
Reporter var Martin Nilsson. Ytterligare en person har dött efter trafikolyckan utanför Gävle natten till idag när en bil körde av vägen och krockade med ett träd. I morse uppgav polisen att en person omkommit och flera skadats. Föraren har gripits. Det fraktfartyg som gick på grund utanför Landskrona förra helgen ska snart bärgas.
Ja, min bild är att det blir här inom ett dygn. Men jag tror inte att det kommer bli ikväll. Det har jag inte fått någon prognos på, men det är någonstans inom ett dygn.
Fredrik Hallerström på Kustbevakningen är räddningsledare för bärgningen av det 180 meter långa fraktfartyget Merska som gick på grund väster om Landskrona förra lördagen. Flera myndigheter arbetar med bärgningen som blir dyr, men det är oklart än så länge vem som ska betala, säger Fredrik Hallerström.
I grunden kan man väl se det som att den som har orsakat själva grundstötningen så kommer att få stå för kostnaden eller del av kostnaden, men vi är inte klara med våran brottsutredning, så att där är vi nu.
Det här är den andra bärgningen i Öresund på kort tid. Tidigare i veckan bärgades fraktfartyget Ali Aikin som gått på grund vid Klagshamn.
Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Delegationer från